I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att inte kär. Nej. Och titta hey. På andra killar på festen. Jag har liksom aldrig varit otrogen. Men det var ju liksom verkligen så här hypotes. Nej. Hur ska man göra? Ska man tänka, och det hade ju han läst. Oh. Så han ringer upp mig och han bara,
hallå! Hallå, hallå! Välkomna till Nina och Madrid, denna onsdag. Ja.
Välkomna in i medelålderns värme.
Ja, här är det alltid varmt.
Ja, men det är det faktiskt. Det var en djupare mening än man kunde tro. Men det är faktiskt, är det inte lite varmare överlag i medelåldern än när man är liksom...
Jo, man släpper på sin gard lite grann, tror jag.
Eller hur? Och man har kanske också sållat bort lite av sånt som skapar negativ energi i sitt liv, som man har mer positiv energi att ge kanske också.
Ja, men jag tror det, att man har liksom haft den här tiden till att tänka efter. Sen så tror jag också att det handlar väldigt mycket om tiden vi är och befinner oss i just nu, med den här stora förändringen som sker i hela världsordningen på något sätt. Och att man har, alltså vi råkar vara i den här åldern, i den här tiden, men jag tänker definitivt att man liksom, ju äldre man blir, sållar bort sånt som inte är lika viktigt för en, absolut, att man bara tycker så här, ja men nu har vi testat det här, det fick mig inte må bra, och så tar man en liksom, alltså man tar ett omtag av sånt som man känner att man behöver göra om, gör rätt lite.
Ja men så, precis, jag tänker också så här kring människor, att man också kanske lite mer inbjudande, alltså det är kanske ett personlighetsdrag också, men jag tänker att man också så här, man har inte garden uppe riktigt heller kring andra människor på samma sätt. Man kanske såg, du vet, andra tjejer som något slags hot när man var singel, eller man kanske såg, alltså man hade såna där fixa idéer för sig. Ja. Och sen så nu är man mer så här, ja, the more the merrier. Hej hej, välkomna liksom.
Absolut.
Det känns också lite så generellt sett.
Ja, men exakt. Det har jag faktiskt alltid tänkt på, men sjukt väl observerat, måste jag säga.
Ja, men lugna stunder.
Ja, ja,
men
du, ja.
Apropå observanta saker. Ja. Jag har faktiskt varit med om en sak nu precis här på morgonen som jag måste ta upp med dig. En känsla av där man, alltså sådär, när man bara önskar att man inte var vuxen.
Nej, men vad är det här för någonting?
Nej,
vad
men spännande. Jag vaknade idag, när klockan ringde så stängde jag av telefonen, för jag har den på liksom telefonen i alarmen. Och sen så brukar jag liksom bara läsa lite nyheterna innan jag går upp. Och då tittar man ju också så här, har man fått några sms och sådär. Då hade jag fått massor av meddelanden från de som hyr vårt hus.
Ja, okej.
Okay. Av videos och av massa så här grejer. Då. Så här, ring när du kan. Så här, man bara,
shit. Åh nej, vad
har
hänt nu?
Då har det alltså samlats is och snö uppe på taket, på en plats som är liksom platt på taket. Och det har skapat någon slags pöl där som nu har börjat läcka in då.
Nej.
In i huset och in i vardagsrummet.
Åh nej.
Och jag tror inte att det är så jätte, det har inte stått och läckt länge, och jag tror inte, eller jag hoppas inte, men jag tror inte kanske att det är så mycket skador, så det hoppas jag inte, såklart, men ändå jävligt jobbigt. Du vet, som man var tvungen här.
Sjukt jobbigt.
Kan ni gå upp på taket och se? Och liksom ringa försäkringsbolag. Och
nej.
Du vet, massa sådana här grejer. Och då kände jag bara så här, nej, jag vill inte vara 44. Kan jag ringa till mamma?
Kan inte mamma ta hand om fixa det här åt mig? Det här tar mamma och pappa hand om. Och så bara, ja, vet, är jag här i Italien så... med lilla bubbla.
Ja, men exakt. Alltså, det finns sådana grejer, ja. Då jag bara känner att jag är inte vuxen än. Jag fixar inte de här grejerna. Alltså, jo, jag fixar dem. För jag ringde ju till försäkringsbolaget.
Ja.
Men känslan är att jag vill inte. Och jag känner mig så liten.
Ja, alltså, jag fattar.
Kan du också känna det ibland?
Jo, verkligen.
Att man bara, jag vill inte vara vuxen och behöva ta hand om sådana här saker.
Nej, jag håller helt med. Man vill bara se det här fluffet, det här roliga, härliga med att ha ett hus. Inte det att det kan läcka in och att typ, nej, men, ja men så här. man måste dränera eller liksom rensa avlopp och sånt. Det är ju bara, ska inte finnas.
Ja, men det är liksom mer också den här själva känslan att när man ska ringa till någon sån här liksom myndighetsperson eller någon som har makt, någon maktperson. Jag kan också känna det typ när det är så att jag ska byta tandläkare eller vad som helst. Alltså det behöver inte ha med något så stort att göra. Bara sådana här vuxna grejer som är så här, eller ringa till läkare. Jag tycker att det är jobbigt att ringa till vårdcentralen. Ja. Att det är så här, det är sånt som mamma gjorde åt mig när jag var barn.
Ja.
Om jag var sjuk eller skadade mig någonting, då gjorde ju mamma det. Och fixade sådana här grejer. Och ja. Så ska jag liksom, alltså jag har känt det ända sedan jag blev liksom, sen mamma sa till mig typ när man var 18, bara, men nu får du ringa och ta hand om det här liksom.
Ja.
Det, jag har tyckt det varit jobbigt sen dess. Och man, jag har alltid tänkt att, ja men när jag blir vuxen eller när jag får barn, just det. Då är det ju liksom, då
är men det är det inte lätt att ringa åt någon?
Det är jobbigt.
Är det inte lätt att det här att ringa åt någon annan eller att liksom hela den här grejen? För att jag tror att i grund och botten handlar det mycket om att man är rädd att bli avfärdad. Att man liksom så här ska, att de ska säga nej, du är inte tillräckligt sjuk för att komma hit. Eller nej, du har inte rätt. Huset läcker inte in. Eller så här, att man ska bli så här, för att mamma eller pappa de fixade alltid det till en liksom, och då blev det löst. Men att här så jag nu ansvarig och så fick jag inte det jag ville liksom, eller nu fick jag inte den här hjälpen jag behövde och sådär. Och sen så kan jag känna också när man ringer för sitt eget barn, då är det ju liksom en annan sak, jag vet inte. Jag kan känna det där att nu ska jag försöka förklara vad som har hänt och ska de ta mig på allvar eller liksom, ja. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag kan också tycka att det är så sjukt jobbigt.
Ja, försäkringsbolaget är liksom grundat sig i. Jag håller med. Det är någonting med så här liksom när man känner att man inte riktigt är i maktposition eller vad, eller liksom att man känner sig som ett litet barn på något vis. Och kanske att man liksom inte har tillräckligt med kunskap och om just det ämnet eller någonting. Och så det, men det är väl också generellt sett så har jag alltid varit rätt dålig på att stå på mig själv liksom. Så det kanske det är också kopplat till det.
Jag
bara, kände verkligen det liksom. Jag vill inte vara 45.
Nej, jag fattar.
Så det är liksom så här enda grejen som har varit riktigt negativt med att bli
medelålders. Ju mer saker man har, ju mer problem har man. Lite så. Har du en bil,
ja,
har
ju,
du
såklart.
Båt, har du hus, har du sommarhus, har du så här. Så, så ju mer saker man har.
Jo, men så är det ju. Men man tänker då att man skulle vant sig och liksom, liksom inte se det som en jobbig grej längre.
Nej.
Nu när man är vuxen och typ har liksom ändå gått igenom några sådana här grejer. Men,
ja, men eller hur? Men nästa gång det händer så kanske det är lättare.
Kan du ringa?
Ja, precis. Du kan be om hjälp. Nej, men att nästa gång det händer, då är du ju en fena på det där. Då är det bara, ja, nu vet jag vad jag ska göra. Alltså lite så är det också. Allt man lär sig så blir man ju bättre. Och även nu när man är över 40, eller vad man ska säga, medelåldern här, att man ändå kan känna sig osäker fortfarande. För vissa saker, att det är ändå liksom en del i livet, är ju att man ska lära sig hela vägen. Att inte, man blir aldrig bara vuxen i viss ålder och sen är man vuxen och sen ska man klara allt. Utan saker och ting är ju fortsatt en utmaning och man stöter på nya typer av utmaningar och man liksom, livet förändras och saker, nya saker händer och man blir aldrig riktigt fullärd liksom. Så ja, det är nog bara liksom så att acceptera det på något sätt, tycker jag. Eller jag tycker att det är så för mig i alla fall.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
På tal om det här med förändringar i livet, så det känns som att det är liksom många runt oss nu som skiljer sig, separerar, liksom brottas med liksom problem i relationer, det tar slut, man blir ihop igen, man har särboförhållande. Alltså det finns så här jättemånga olika, alltså så här nu runt 40 börjar jag märka att det är många som så här varit tillsammans kanske ganska länge, 20-25 år, så börjar ifrågasätta vad de har och vad de vill i livet.
Ja, men det är nog väldigt vanligt.
Ja, och jag märker det att det gör ju, alltså det, jag menar, jag har ju själv gått igenom det här. Nu var det ju dock 10 år sedan, mer 15 år sedan. Och jag var väldigt mycket yngre, jag var ju 30. Men att många som separerar nu, skiljer sig nu, att, och som även det var för mig då, att man hamnar ju i en djup livskris på något sätt. Och att man helt plötsligt så bara världen och livet annorlunda ut. Det är liksom en observation för från min omvärld just nu faktiskt. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det där idag med liksom separationer, breakups, att man gör slut. Kanske lite grann hur det var förr, hur det är idag. Hur man tar sig igenom ett uppbrott och hur man liksom kan vända det till någonting positivt kanske. Istället för att känna att det här är det värsta som har hänt någonsin. Oavsett om man lämnar själv eller om man blir lämnad. Så att, alltså, jag började fundera på, när var det första gången någon gjorde slut med mig, började jag tänka. Varför att vi pratade lite grann om det här om dagen. Och jag minns då, plötsligt bara pang kom det till mig. Och det var verkligen en sjukt fruktansvärd upplevelse. Jag måste berätta för dig så att du känner igen om du har varit med om något liknande. Men jag minns första gången. Det var, jag hade blivit frågad chans på, som det hette då, av en kille som jag tyckte var ganska stark.
Hur gammal var du ungefär då?
Jag gick i kanske femman, sexan, något sånt där. Och jag kommer ju från Malmö, så det var en ganska liten skola. Alla kände alla såklart, och det var liksom så här, men du vet, som det kan vara en liten mindre stad liksom. Och vi hade varit tillsammans, vi hade träffats en gång, vilket var sjukt ovanligt. Men då hade vi träffats en gång och jag hade suttit så här på hans rum, varsin sida av sängen typ. Tittat på en film och sen gick jag hem. men jag kände ändå så här att jag var lite kär. Eller jag minns det som att jag var det i alla fall. Och sen så tar det några dagar och sen så står jag ner på skolgården och på den tiden fick man öppna fönstren ganska högt upp, vilket är helt sjukt. Men då är det några av mina kompisar som öppnar fönstret så här, fjärde eller tredje våningen, högst upp. Och bara skriker ut. Och då kallas han för Böne. Böne kallas han för. Böne, gör slut!
Jävla Böne.
Böne, gör slut! Och bara skrek över hela skolgården. Och där stod jag och hoppade upprep med någon.
Elaka alla kan vara.
Ja,
och så ska man låtsas att man är oberörd.
Ja, det låtsas som att jag var helt oberörd. Men inåt sinne blev jag så ledsen. Och kände mig så himla sviken. Och bara som våt pöl. Jag minns att jag kom hem och var väldigt ledsen. Och typ satte mig och grät. Och bara,
men det var ju ett väldigt förödmjukande sätt.
Eller
att bli breakad
unga liksom.
Det var vidrigt.
Det var mitt första breakup. Sen därefter så har vi gått igenom både det ena och det andra.
Men
det
var liksom hur kom du över det då? Fick du någon hämnd eller någonting? Eller var det bara du suckade upp och liksom gick tillbaka till skolan med huvudet högt? Eller hur var det?
Det var nog så. Jag fick bara gå tillbaka och försöka ta mig vidare. Jag minns inte att jag fick... Jag tror inte ens jag tänkte de barnen. Jag var ju väldigt liksom nedslagen av det här. Så att jag bara lullade väl på där. Kände att han kanske ångrar sig, eller jag vet inte hur man tänker. Men har inte du, hur minns du din första breakup?
Jag har ju aldrig någonsin gjort slut med mig, någonsin ever. Jag är ju så, ska jag bara. Alla vill ju bara vara ihop med mig. Nej, jag bara funderar på liksom... Alltså om man ska, för jag kan inte minnas, jag har ju garanterat någon liknande upplevelse från skolgården sådär, som man kände var skitjobbigt. Men om man ska ta det som har liksom, det breakup som har sårat mig mest och som har levt med mig mest. Det hände ju, nu ska vi se, jag måste bara tänka lite matematik här nu. Men jag har ju varit tillsammans med Simone i 11 år och det var väl kanske 2 år innan dess då. För 13 år sedan. Dejtade en kille som, alltså det var ju egentligen ganska kort tid, men jag var verkligen stormkär. Ni vet sådär som man blir när man bara typ mår illa hela tiden nästan och bara
inte kan äta, inte kan sova.
Exakt.
Man bara lever och andas den här kärleken man känner.
Precis, både vidrigt och underbart samtidigt. Ja. Det var superpassionerat liksom. Och sen var det också lite hemligt för vi jobbade på samma ställe, så det var också lite sådär, det var också spännande idé. Och vi hade många gemensamma vänner och vi hade varit nära kompisar innan och sådär, så allting var väldigt såhär spännande och jag kände också såhär att jag litade på honom för att jag kände, han hade liksom öppnat upp sig för mig under många års tid såhär innan liksom, för vi hade varit kompisar länge och att han, du vet, han hade varit otrogen mot någon tjej innan och hur jobbigt det var och bla bla bla, så jag hade liksom alltid, jag hade varit den som stöttade honom tidigare, okay. Så jag kände verkligen såhär, det här, this is for real liksom, vi känner varandra, man har ju också såhär läst om bara kompisar innan och sen blir man kär så håller det för alltid.
Just det.
Bla, bla,
ja, så det hade varit en bild av hopes. Hur det skulle kunna vara.
Exakt. Ja, men sen mot slutet så eller okay, höll nog på alltså det här känns ju larvigt i jämförelse med hur långt mitt förhållande är nu jämfört med det där liksom, man tänker. För det var ju väldigt kort perioden då liksom. Men låt säga sista 1-2 månaderna kanske, så blev jag gaslightad av honom.
Nej, jo, hemskt.
Alltså det var vidrigt. Han var ju då otrogen mot mig. Men, och alla de tecknen som egentligen är självklara, låt säga att det hade hänt dig, så hade jag ju bara, men du är säker på att inte, liksom, du vet, han liksom... Det gick inte att få tag på honom. Han kom inte när han skulle. Oh, till och med på min födelsedag. Liksom, he stood me up. Oh. Liksom. Och sen blev arg på mig för att jag liksom var lite sur och ledsen över att han inte kom. Då var det typ mitt fel. Att jag var, krävande och typ krävde honom. Och liksom så här, och man kunde liksom inte, han förklarade aldrig vad han hade varit. Och, ja, men det var massa sådana här grejer. Det var ju supertydligt att han liksom var otrogen. Men det var liksom hela tiden mitt fel att han typ inte ringde. Eller vad nu. Liksom det var, så att jag blev... Tyvärr blev det så att jag började tvivla på mig själv. Gud, har jag gjort någonting? Ja, har jag gjort för fel?
Jag fattar det.
Och började så här tveka på mig själv. Och var jag inte tillräckligt snygg eller tillräckligt smal eller tillräckligt
schysst
mot honom? Eller tillräckligt, gav honom inte tillräckligt med frihet? Alltså, du vet, så här, allt det där. Hela den, precis så här liksom ett A över hur man gaslightar en person. Precis så blev det liksom.
Så hemskt.
Och det tog ju ganska lång tid från att det tog slut till att jag förstod att det var det som hade hänt liksom.
Jag fattar det.
Så, det var så vidrigt. Så det var hela den kombinationen. Det kanske inte var så himla mycket han liksom. Som gjorde att det gjorde så ont i mig. Men liksom hela den situationen att han fick mig att må så dåligt. Och tvivla så mycket på mig själv. Som gjorde att det breakupet, alltså det tog år att komma över.
Jag fattar det.
Helt vidrigt. Jag kan fortfarande känna liksom sting av ilska i hjärtat när man bara tänker på det. Liksom. Och bara så här, och jag liksom har inte heller riktigt fått någon riktig, jag har inte fått någon riktig revenge där heller. Liksom. Eller
nej.
Liksom, du vet så här. Så jävla... vidre känsla.
För att alltså någonstans så tycker jag alltså, så himla, framförallt så tänker jag så här, när jag hörde efter honom, att det var så otroligt liksom lågt av honom att
så
han inte kunde vara ärlig från början.
Jävla
för det
lågt.
Som hände var att du la det på dig själv.
Allt.
Och
allt
började liksom ifrågasätta allt, alltså också såhär ännu hemska, alltså,
för att han la det på mig också,
du.
Han la det ansvaret på mig. Liksom till och med när jag så här frågade hur var det nu? Jo, men typ så här, för han kom hem till mig så här, 5 PM någon gång. Och jag bara, okej, men vad du var? Det var ju liksom tiden när man var ute också hela natten. Mm. Så det var inget konstigt på det viset. Men han ville liksom inte säga vad han hade varit eller vad han hade gjort. Jag bara, men varför vill du inte säga vad du har gjort? Men vill du ha en GPS på mig eller? Du vet, du vet så här, riktigt så här, lägga ansvaret på att jag ville veta vad som hände. Det var typ mitt fel. Det var fel av mig att kräva det. Så det var liksom så mycket så här mindfucks hela tiden som gjorde att man bara, okej, vad ska inte jag ha? Du vet, och så bara, så mådde så dåligt så länge på det. Uff, det var hemskt.
Nej, men alltså den typen av uppbrott är ju ingenting man längtar tillbaka till, om man säger så.
Verkligen.
Alltså hela den där livet när man ändå var singel. Alltså, och faktiskt, för att det är ju en sak så här, livet är ju aldrig så bra eller aldrig så dåligt just när man är singel. För det, är väldigt, det går väldigt upp och ner och man hamnar i de här liksom hemska, ja, man kan hamna i såna hemska som situationer som det här var, som ändå sätter liksom spår.
Och jag tror att, ja, liksom, det om finns man är ju faktiskt de som är gifta och har sådana förhållanden tyvärr.
Ja.
Liksom.
Ja, men så det är definitivt. Och liksom, tänker lite grann på det också, att man vet aldrig, man vet bara vad man har, man vet inte vad man får. Jag tror att många idag liksom så här, som går i valet, alltså kvalet så här, ska vi skilja, ska vi inte, att man minns de här historierna och hur jobbigt det var och hur osugen man är på att liksom hamna i sådana där saker igen.
Ja.
Men jag tror också att det var någon som sa till mig, så jag tror att, för jag vet att jag var ju väldigt liksom osäker där inför min skilsmässa för 15 år sedan nu då. Och att jag inte riktigt visste liksom varken ut eller in, var det rätt eller fel och sådär. Men då var det någon som sa såhär, men det är ju inte så att du tänker det här, det är ju inte en fördel för dig att gå runt och tänka att du vill skilja dig. Alltså för att det är ju väldigt jobbigt att skilja sig. Så att om man går runt och tänker att just man vill det, då är det troligtvis det att man känner att man vill det men att man inte vågar det.
Mm.
Och att man aldrig kanske kommer vara 100% säker, utan man kanske är 70% säker eller så. Och så får man hoppas på det bästa. Men idag så känner jag ju att det, även om det var väldigt jobbig tid och allting, så är jag ändå på rätt plats idag. Och jag tror att det är ändå det som är förhoppningen liksom. Om man inte passar i en relation eller trivs ihop eller så, att det finns liksom ingen lösning och det finns liksom inget det här att vara ihop för barnens skull. För det har jag också själv, så har jag växt upp alltså själv, att mina föräldrar var tillsammans för barnens skull. Och det är inte, det är ingen jättebra uppväxt tror jag.
Nej, alltså, det tror inte jag heller.
Det var ädelt av dem att de tänkte så, eller min mamma kanske tänkte
absolut.
Mycket, så är det ju inte heller. Det var ju också så här en grej som jag känner mycket att jag inte ville göra, eftersom jag själv har växt upp så. Så att, men det är fastän inte lätt alltså, herregud.
Nej, precis. Det finns just nu en tv-serie som jag måste tipsa om på Disney, som heter Fleischman in Trouble, is in Trouble tror jag heter. Som är fantastiskt bra. Den tar upp lite om det här med skilsmässa, och faktiskt i första avsnittet så pratar, och det här är ju ganska intressant, för det är liksom lite så här, vi är ju båda gifta. Ändå tror jag mycket på just den här tesen som en av personerna säger, som då inte är gift, som är liksom verkligen emot giftermål, som är så här, det är för fan, han är liksom, det är för fan helt vansinnigt att gifta sig och lova evig trohet till någon när man är liksom hopplöst förälskad och är typ 25-30 eller whatever. Hur fan ska man kunna veta när man är 30 att den här personen kommer jag älska också när jag är 70? Det är liksom helt det är ju helt orimligt. Det är ju jättekonstigt egentligen, för jag menar, han var också liksom inne på, eller om jag tänkte det själv, att liksom, ja men jag gillar den här typen av jeans nu, men om 2 år så är det en annan typ av jeans som jag gillar. Alltså det, livet är en enda stor, vi var ju inne på det här i början, livet är en enda stor utveckling och man lär sig nya saker, man förändrar, hela tiden händer nya saker. Varför ska då liksom just den personen som man älskar här och nu vara den personen som man inom situationstecken måste älska för resten av livet?
Det är ju liksom, nej, precis.
Allt annat i livet förändras ju hela tiden. Så egentligen verkligen. Är det superknäppt. Sen gillar jag själva idén på att vi är gifta och det var skitkul att gifta sig och så vidare. Men det är ju egentligen en jättekonstig konstruktion med giftermål. Speciellt
definitivt,
idag när vi inte måste vara gifta för att liksom klara ekonomi eller du vet, så.
Nej, det är ju annorlunda. Alltså förut var det ju annorlunda att man behövde liksom,
ja, för kvinnor var det ju verkligen framförallt.
Och sådär. Men det är lite som någon sa så här, ja men Nina, vi säger att du är 25 år, då ska du få välja, du ska välja en bil och den bilen ska du ha sen hela livet.
Exakt, det är typ precis, det. Det är typ det. Det är typ det.
Men nu kanske jag vill ha en Tesla eller någon sån eldriven bil. Eller, liksom,
eller någon som funkar bättre.
Den gamla Volkswagen liksom, med bensin, med liksom, 2-sits kanske. Alltså, vem vet, det kanske inte går att öppna liksom, bildörren till barnen. Det kanske inte 4 dörrar ens. Alltså,
nej, precis.
Det är liksom så här, samma sak. Varför är vi så inrutade i det här samhällets liksom, oskrivna regler som det ändå lite är.
Ja, och varför är samhället fortfarande så föråldrat när det gäller det att man får vissa fördelar ja. Om man gifter sig och att det är svårt att skilja sig och att liksom alla det här, allt med pensioner och vilka som äger vad och vad man har rätt till och så vidare. Det är så mycket grejer som ändå är en fördel skattemässigt och så om man gifter sig. Så det är också så här,
absolut.
Varför är det det 2023? Oh. Det är ju helt vansinnigt. Jag fattar
det är helt
inte.
Sjukt. Alltså för att det är lite som du säger, det här, att det finns fördelar rent logistikmässigt. Att det blir lättare om vi gifter oss och tryggare för barnen om vi gifter oss. Och tryggare för en själv om man gifter sig. Att man är mer blottlagd om man lever i en relation med barn och inte är gift.
Och det är ju vansinnigt egentligen.
Det är ju vansinnigt, det håller jag helt med om. Varför ska det vara så?
Ja, pappor blir ju inte ens, de måste ju genomskå. För vi var ju inte gifta när vi fick Essie. Och då var ju Simone, vi var ju tvungna att få grannar att skriva på vittnesmål. Att han var, liksom, att han var pappa. Man bara, okej, okay, hur rimligt är det? Vad fan? För det första, hur ska de kunna veta att det var han jag låg med? Och för det andra, what the fuck?
Liksom. Roligt också att det var grannar, vadå ska de?
Ja, men man fick ju bara ta, man behövde två vittnen. Man, man knackar på någonstans, hej, vill ni skriva på här liksom?
Visst såg ni genom fönstret att vi låg här för nio månader sedan.
Det är så sjukt.
Visst gjorde ni.
Det är så sjukt. Det är så mycket som är det som är väldigt, väldigt konstigt. Och inte alls
har hängt med utvecklingen. Nej, man tänker på det. Liksom, många gånger tycker man lite grann som du sa det här. Ja, men det är kul att gifta sig. Det var kul. Så här. Men kan man inte bara då ha en kärleksceremoni?
Exakt. Varför måste det bli det här legala? Och, precis, och likadant om man inte vill gifta sig så borde det också finnas något slags dokument som man kan skriva på att men okej, men våra tillgångar är 50-50 eller någonting sånt där. Och det kan man ju, man kan skriva sådana också.
Ja, det finns.
Men det borde ju finnas, precis, lättare. Ja, knasigt.
Kanske finns en affärsidé där, Nina.
Ja, kanske ska stötta systemet.
En liten ny affärsidé, ja. Just a love life ceremony.
Men du, har du gjort slut? Alltså om vi tar skilsmässan aside, har du gjort slut någon gång på något sätt som inte kändes helt schysst?
Ja, alltså jag kan ju säga, de flesta relationer jag varit i har det varit jag som gjort slut. Faktiskt. Och jag minns speciellt en, eller ja. Ja, men några gånger då. Som kanske inte var helt. Men speciellt en gång när jag var runt 20. Och bodde i Paris. Och jag hade åkt dit med en kille då. Som skulle plugga där. Och jag skulle också plugga där. Men så ville han åka hem, men jag ville stanna kvar. Och kanske liksom var, nu var det inte så att jag skyllde på honom på något sätt. Men jag kanske levde mitt liv vidare där medan han åkte hem. Och kanske dejtade lite. Så det var kanske inte jätteallvarligt, men det kanske inte var så himla schysst heller. Jag kanske skulle ha sagt till honom lite tidigare att nej, men du, jag känner att jag är 20 år och jag vill verkligen leva livet här. Och liksom så. Sen var ju han ju asschysst och liksom världens finaste person i det här, men jag känner att jag gjorde nog inte helt rätt genom att liksom kanske inte vara helt öppen med vad jag gjorde och sådär.
Just det.
För han var så himla fin mot mig och det var liksom inte rätt det jag gjorde kanske. Men jag var samtidigt, jag ville ha varit tillsammans med honom, men jag ville ändå dejta.
Vill både ha kakan och äta den.
Det är en lite svår kombination. Den upptäckte jag sen att den var kanske inte helt jättebra. Så att sanningen kom fram. Jag berättade för honom också. Och sen så, ja. Resten är historia. Men vi är faktiskt där. Vi kan, så här, just den här killen kan vi, jag kan faktiskt ha lite, vi har haft lite kontakt genom årens gång.
Faktiskt. Ja, vad fint.
Så, att, så illa blev det inte. Och han är den enda som jag ändå har lite kontakt med. Så där, och mina ex. Och som även både jag och Johan då, som är gift med, vi har ju faktiskt varit ute och käkat med honom i Paris och hälsat på. För nu flyttar han tillbaka.
Nej, men.
Och, vilket var helt sjukt. Och så. Men så det gick väldigt bra ändå. Men
bra
absolut, då. Gud. Jag har inte, alltså jag har nog varit lite tennis på gränserna lite här och där genom mina år. Det har jag gjort. Jag har varit väldigt, jag har aldrig känt så att jag tidigt ville settle down. Att jag ville egentligen göra det. Och men däremot så längtade jag efter barn väldigt tidigt. Och jag tror att det gjorde ju då att man fastnade kanske lite för tidigt i en relation som kanske just inte var helt rätt och så. Och då kanske jag inte heller var helt mogen för det och kände liksom ganska snabbt att nej men gud, jag älskar att vara mamma, men nej, jag vill inte vara gift och jag vill inte leva så här. Jag vill fortsätta då tills jag kom över 30 och blev lite mer mogen kanske. Men där, så däremellan har det varit några ganska så här, knasiga breakups faktiskt. Som säkert jag har varit väldigt delaktig i att det blev som det blev. Helt klart. Och jag bara skulle säga en så här rolig grej som jag kom att tänka på nu när du sa det. Att jag gjorde slut med en kille då som jag dejtade. Och det här är kanske, men här var jag nog i alla fall 30, 31 liksom. Och jävla pinsamt vad som hände sen. Då skulle jag skriva till min kompis att så här, nu var det slut och det kändes ändå ganska skönt och bla bla bla, ganska långt sms. Nej, då skickade jag till honom. Den här killen. Istället för att skicka det här meddelandet till min kompis så skickade jag det här meddelandet till honom som jag då hade gått slut med. Så bara lite extra salt i såren så bara fick han även en till förklaring. Jag bara, nej. Så jag bara, du kan helt bara snälla läsa inte det där.
Ja, men tur att du inte skrev. Äntligen har jag gjort slut med den jävla idioten.
Ja, men det, det var väl lite så här. Ja, men ganska skönt ändå. Bra beslut och allt det här. Men så, okej. Vi har inte kontakt idag.
Nej, okej. Ni är inte bästisar längre.
Ja, nej. Så. Men nu blir det här en liten lång utläggning. Men kan inte du berätta? Har du någon?
Nej, men jag har ju, verkligen varit den elaka tjejen som verkligen... Men så då är konflikträdd liksom. Så jag ghostar ju mycket hellre än att vara ärlig och säga att det liksom inte skulle bli något mer. Så jag var ju verkligen, man har ju dåligt samvete för det nu så här som vuxen. Liksom. Men det var ju, jag var ju också singel i många, många år. Liksom över hela mitt 20... Alltså jag hade två väldigt långa förhållanden när jag var dels liksom runt 18 till typ 20. Jag är så dålig på år. Hur som, det var två långa förhållanden efter varandra och efter det så var jag singel sen ända tills jag träffade Simone egentligen. Förutom då den här idioten emellan. Jag hade lite såna där liksom 2-3 månaders förhållanden ibland och sådär.
Ja,
men hur som helst så jag träffade många killar under den här singelperioden. Jag var precis som du, var inte alls sugen på att settle down och hade skitroligt som singel och tyckte det var high life verkligen. Men såklart var det också jobbigt att vara ensam ibland och liksom bli, träffa på idiotkillar och så vidare. Ja. Och men det var väl ändå ganska ofta som jag träffade gäng killar dejtade hej och hå till olika håll och sådär, men jag vet inte, alltså jag är väldigt få personer som jag har gjort slut med på riktigt gjort slut och inte bara såhär
du bara försvann istället
glider ur bild.
Ja.
Så det många gånger jag har glidit ur bild. Alltså. På något så är som en hal som en ål var jag under många år. Men ett breakup gjorde jag, och det var inte medvetet, men det var på den tiden när man precis började blogga. Jag jobbade då på P3 och hade startat en blogg som var så här. Alltså det är väl ingen som läser den, tänkte jag. Det är liksom ingen som vet vem jag är egentligen. Så här, var jag absolut inte något som... Liksom, det var, du vet, man hade inte koll på statistik och sånt heller. Så att jag trodde helt enkelt att ingen läste den. Det gjorde tydligen Andreas då, som jag dejtade. Andreas heter han inte. Anders. Världens snällaste kille. Alltså, tänk dig Teddybjörn snäll. Världens snällaste kille. Så man bara så här... en sån person får man inte såra liksom. Men jag var inte kär i honom. Men han var så gullig. Och vi hade ändå kul ihop och sådär. Men då hade jag ju lagt ut en liten sån här... För jag skrev lite så här personliga texter. Det var ju mer som en dagbok på den tiden. Liksom. Och det är det väl fortfarande. Men det var mer så man använde bloggen från början. Att man skrev liksom lite längre dagbokstexter typ. Ja. Att jag bara så här, hur ska man göra när man är tillsammans med en kille fast inte kär? Och titta på andra killar på festen. Jag har liksom aldrig varit otrogen. Men
det var ju liksom verkligen så här hypotes. Nej. Hur ska man göra? Ska man tänka? Och det hade ju han läst.
Oh.
Så han ringer upp mig och han bara... vad fan sa han nu? Han bara...
Smart
att skriva på en på en offentlig blogg vad man känner, men inte säga det till sin kille. Man bara så här, det är då så jävla pinsamt.
Nej.
Och så himla synd om honom. Så det blev ju i slutändan att han gjorde slut med mig, men det var ju på grund av att jag hade
Då hade lobbat upp för den. Han bara smash in
så jävla pinsamt. Och det var verkligen så här, man blev kall inombords, bara nej, vad har jag gjort?
Nu är du skriver du inte sånt här på bloggar längre.
Nej, just
det
så.
Det var sista gången.
Ja, precis.
Alltså.
Det var kändes så hemskt att bara bli tagen med handen i kakburken eller vad man säger.
Ja.
När man bara,
man är säkert lycklig idag, Nina.
Det är han är gift och har barn och allting. Ja. Så det blir jättebra till slut. Men det kändes bara så hemskt att såra någon som var så fin.
Gud, jag fattar. Jag fattar. Men,
och på ett så
det var någon som läste den där bloggen ändå.
Det var i alla fall någon som läste bloggen.
Det fanns en läsare.
Exakt.
Gud, vad sjukt. Om man ska gå igenom så himla mycket i livet så är det ju, och det här med att liksom, de här olika uppbrotten är ju en del av livet. För jag menar, det är en sak att bryta upp i en relation, men det kan också vara att bryta upp en arbetsplats eller bryta upp i vänskapskrets eller alltså någonting annat, familj. Alltså det är ju ändå en del av livet, och jag tror att man ser tillbaka på alla de olika uppbrotten som man har haft, så har det ju ändå liksom lett en fram till det man är idag.
Mm.
Och det kanske man inte skulle vilja ändra på det man är, där man är idag, med den personen man är idag och sådär. Så att, jag tror att, eller så vill man det, och då är det dags att bryta upp igen.
Ja, men precis.
Men jag tycker nog det.
Man tänker liksom, om det är någon som sitter nu och lyssnar och så här, hur ska man veta om det är läge att bryta upp? Vad skulle du säga då?
Jo, alltså jag tror att om man tänker på det dagligen, alltså om det finns med ens dagliga tankar om att man är på fel plats på något sätt, eller att man är med fel person, att man känner att man inte är lycklig, det är så svårt, för det kan vara många saker som gör en lycklig, men om man känner att man är på en dålig plats i den relationen man är i. Liksom. Mm. Så att man tänker på det. Då tycker jag definitivt det är dags att söka hjälp först. För att,
ja, parterapi. Jag rekommenderar reda verkligen ut. Parterapi.
Ja.
Det är en sjukt reda bra hjälp. Och det är ju också prissubventionerat från... jag hoppas att det är det i hela Sverige. I Stockholms stad är det ju i alla fall det. Att man kan få... prissubventionerat för att få hjälp med det. Och det
vi har gått till husläkarmottagning, eller hur?
Ja, precis.
Man går till sin husläkare.
Jag vet inte ens om vi gjorde det. Jag tror bara att vi... man kan gå in på hemsidan och så... Det finns någon hemsida. I Stockholm vet jag i alla fall finns det en hemsida. Man kan söka på familjerådgivning, tror jag. Och då är det länkat till alla som liksom de samarbetar med. Och då kan man bara boka en tid hos dem.
Gud vad skönt. Det är jättebra.
Super, superbra.
Jag tycker definitivt att det är liksom första starten. Eller hur? Att man ändå ska liksom ta tag i det. Se lite vad som kan... För ibland kan det
vara
det.
Som i vårt fall var det ju då att, liksom att vi hade hamnat i ett mönster där vi alltid bråkade om samma sak. Vi kunde liksom inte kommunicera. Det blev liksom att det stångades hela tiden. Och bara kände att det var, men var inte så kul liksom. Och då gick vi på terapi, kan vi ha varit gott 5 gånger kanske? Eller något sånt. Och hittade ju då genom henne sätt att förklara vad vi menade och vad han menade, vad jag menade, hur vi kan lyssna på varandra, varför vi reagerar på olika sätt och hur vi kan ändra att reagera på andra. Alltså så här, jättemånga bra nycklar, och framförallt fick vi en förståelse för varandras behov och varför vi reagerar på olika sätt och så här.
Det är ju jättefint. Alltså, det tror jag är en så himla viktig grej också. Sen så tänker jag så här att det kanske kan vara bra att söka hjälp på egen hand med. Därför att
det ska man absolut
nu
också
i våran ålder som är så underbar. Nej, men, jo, men att det kan hända grejer i livet. Alltså just det här med hormoner och så. Att man faktiskt kan ha ganska jobbigt på grund av hormoner. Att man nästan kan bli liksom lite personlighetsförändrad av
man blir ju deprimerad.
Hormonerna i kroppen. Precis, och liksom, då kanske man får för sig att det är relationen det är fel på. Så. Så att liksom, dels söka hjälp själv, liksom, kanske boka en tid hos en gynekolog eller liksom, så här, försöka ta tag i sina egna saker eller en samtalsterapeut eller vad det kan vara. Och sen också liksom söka hjälp tillsammans. När man väl har gjort det och man har liksom så här, gått igenom
gjort den här processen.
Som, men man har gjort sina försök och man fortfarande då känner så här, nej men det här, han eller hon är liksom en fantastisk person men är inte liksom min person eller vi. Jag skulle också liksom trivas lika väl utan och det skulle inte göra mig någonting om jag såg den personen med någon annan.
Just det, alltså lite det är ju tydligt.
Då kanske det känns som att det är dags att bryta upp eller i alla fall göra ett försök till separation eller hur det nu skulle kunna vara. Och sen dessutom en annan sak som är super viktig tycker jag liksom, om det finns någon typ av liksom, misshandel eller någonting typ, både psykiskt eller psykiskt, då tycker inte jag att liksom, då behöver man kanske inte ens gå igenom de här olika grejerna, utan då är det ju bara att
packa
väskan, lämna så fort som möjligt liksom, om man kan få med sig till det då.
Men precis, det är, och där ska jag också säga här, att sitter man nu och har en sån problematik så finns det också hjälp att få, kvinnojourer, olika typer av telefonlinjer man kan höra av sig till. Och anförtro sig också kanske till någon kompis så att man har ett stöd när man lämnar, för det är ju inte lätt att lämna en sån relation.
Nej, precis. Nej, men så att det är nog när det, liksom, det tar över den dagliga tankeverksamheten alldeles för mycket, då är det liksom hjärnans sätt att skicka signaler till en. Jag är faktiskt, ska säga det här nu, jag har en liten tjej här hemma som är sjuk idag, ifall det låter i bakgrunden lite grann. Men det känns som att den här tidpunkten är väldigt många av oss som har. Jag hörde att du också har man och ett barn som
precis,
är hemma.
Precis, det är bara ett barn som är ute och far i skolan idag, resten håller sig hemma.
Ja, men hon kom förbi henne så tänkte jag så att. Men det är alltså så, livet är inte alltid liksom rakt på en ände, liksom, det går inte liksom på en liksom median så här ut med liksom bara helt lugnt i sillet. Och det går upp och det går ner. Och det är, alltså, tänk vad tråkigt det skulle vara om det alltid bara var helt lugnt i silla, ingenting hände. Jag tror på något sätt att det liksom är, vi ska bara ta till oss de där tidpunkterna när livet är lite svårare. För det är faktiskt då man utvecklas som person. Det är då man blir en bättre människa, oavsett om du gör det i en relation eller om du gör det själv eller hur den är. Alltså det är, vi ska inte vara så himla rädda för det här som vi själva då ska kalla ett nederlag eller misslyckande eller alla de här sakerna, utan jag vill verkligen slå ett slag för att försöka tänka att inte bedöma situationen förrän efteråt, för att det kan också vara den bästa händelsen i ditt liv.
Fantastiskt. Bra slutkläm.
Jag gillar den nya du har nu.
Ja, nu förstår du vad det innebär.
Också. Jag fattar nu. Ja, jag gillar det.
Lite regisserande.
Klart.
Men skitbra slutkläm.
Vi körde 10 minuter innan så vi är nog klara.
Perfekt. Ska jag säga hej då bara då. Då kan man ju köra en liten bumper däremellan efter Valeries fantastiska slutkläm. Men lever kärleken ändå och hoppas att alla som lyssnar lever i en relation eller inte där ni trivs i era liv, och gör man inte det så försöker vi göra en förändring på ett eller annat
sätt. Ja, definitivt. Och kärleken till sig själv kände jag direkt när du sa kärleken.
Bra.
Därför den är så viktig i det här. Och,
jätteviktig.
Försöka ge sig själv kärlek från sig själv.
Bra. Du är full av slutklämmar och visor. Det är helt otroligt.
Den ena efter den andra. Nej, men jag vet inte. Jag tror att du funderar väldigt mycket på de här. Inte just det här med separation, men just det här med kärleken till sig själv. Alltså det har jag funderat väldigt mycket på de senaste dagarna. Men ja, nej. Så att vi hoppas att du njöt av vårt lilla snack och hoppas att du fick någonting med dig.
Och vi skickar kärlek till dig också. Kanske man, när vi stänger av podden här, så blundar vi och säger något snällt till oss själva.
Ja, det gör vi.
Tack för idag.
Ha en underbar dag nu.
Ja, detsamma. Och titta på Fleischman is in trouble, så får ni något bra att titta på.
Ha det gott alla.
Ha det gott.
Hej hej.
Thank you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.